Hej och välkommen till Helsingborgs biblioteks läspodd för april månad. Här sitter vi, Birgitta Svensson och Eva Månsson, och tänkte tipsa om lite tunna pärlor, som vi kallar det. Alltså tunna böcker som innehåller mycket. Vi kommer också att tipsa om en bok som är skriven från början på arabiska, för det är månadens språk här på biblioteken i Helsingborg. Jag tänkte först tipsa lite kort bara om Novellix. Det finns ju, när man tänker då på tunna böcker och så finns det ju en serie med noveller som ges ut. Alltså det är ett förlag som heter Novellix. Och de har funnits sedan 2011 och gett ut, jag tror säkert 150 böcker eller någonting under den här tiden. Och det är ju väldigt lagom att ha en sån här bok om man till exempel är ute på en resa, som hon som kom på det här från början, Lena Hammargren. Hon skulle åka från Uppsala till Stockholm och hittade liksom ingen lagom lång läsning. Och så såg hon de där pixiböckerna som finns för barn, vet. Såg hon dem vid kassan, och så fick hon den där idén om att ge ut noveller. Alltså en novell per bok då. Och det går ju, tror jag, riktigt bra nu. De har dessutom utvecklat det här så att det är jättefina omslag och de har teman. För nu har det senast så jag kommit ut någonting om science fiction noveller.
Mm. De här ryska novellerna, är inte de också ganska nya?
Jo, de kom väl förra året, tror jag. Ja, precis. Och även har det varit erotiska noveller. Jag tror det är nu på våren. De kom
Granna till. Har det varit.
Ja, ja.
Nej, men det är, och jättefina förpackningar. Så istället för en blomma så
ja, precis.
Kan man ha sig en novellsamling. Ja. Och de novellerna tar ungefär. Jag har tog tid när jag läste några av dem. Och det var mellan 28 och 32 minuter.
Oj. Mm. Mm. Ja, det är ju en halvtimme. Jättebra idé faktiskt. Ja. Vad tänkte du ta upp idag? Har du någon bra bok du har hittat?
Alltså jag börjar med en gammal favorit. Mm. Och nu skulle jag ju ha antecknat när den kom ut. Men det tar vi snabbt reda på. 2012 så kom Vi kom över havet utav Julie Otsuka. Och det är en tunn bok. Och så med ett mycket stort innehåll. För den är skriven på ett alldeles speciellt sätt. Det är som ögonblicksbilder från många människor som hon har samlat. Så att det blir en kollektivroman.
Så det är sant?
Och det är sant det som stör där, ja. Mm. Men jag tar det från början. Ja. Det här handlar om japanska kvinnor som tar sig över havet från Japan till USA. För de är så kallade postorderbrudar. De har, män har annonserat i tidningarna i Japan. Eller, ja, jag vet faktiskt inte hur det gick till. Men på något sätt har de kommit i kontakt med varandra. Och de här männen har då skickat över brev och foto på sig. Och så är det ett gäng kvinnor som tar sig över havet. Och den börjar ungefär, jag tror att det är 1990. Mm-hmm. Som den börjar. Så den är kronologisk och den slutar någon gång 1945. Men ändå så följer man ändå inte en människa, utan det är flera stycken ögonblicksbilder. Och det gör ju att det blir, alltså det är minst 1000 berättelser, är det kanske inte, men flera hundra berättelser som är samlade i den här boken på, kan vi se hur många sidor? 175 sidor. Och de här kvinnorna, de är ju olika. De är en del från landet och en del från stan. Och de från Tokyo pratar inte med lantisarna när de är på båten. De har bilder på männen och de pratar sinsemellan om och jämför. Och han är vacker och de männen har tagit bilder där de står framför fina hus eller en bil. Mm. Så att de känner att det här kommer att bli bra. Den yngsta är 12, den äldsta är 37. Och så kommer de fram till USAs västkust, Kalifornien. Och där står ju rätt så tilltuffsade män och väntar på dem. Och de här korten eller bilderna som de har skickat på sig själv, ja, det kanske var 20 år sedan det togs. Mm. Och den där bilen finns inte. Och han som är banktjänsteman, han är ju en lantarbetare. Så de får ett väldigt hårt liv, de här kvinnorna. Och de gifter sig, eller är gifta. De hamnar, de flesta skulle jag tro, hamnar ute på landsbygden. Och då är det så att japaner fick inte äga mark. Det visste inte jag. Utan de blir lantarbetare och blir med barn och fyra och barn i hyddor och ute på åkern, och det är så riktigt slitsamt det. En del kvinnor stannar ju kvar i äktenskapet, en andra rymmer, blir prostituerade eller så tar man sitt liv. Man orkar inte med det här hårda livet. För det finns inget alternativ. Det är en enkel biljett till USA. Man har inte pengar att åka hem. Dessutom så är det inte... det sociala trycket är så hårt att man inte skiljer sig. Man gör inte det. Och sen så växer ju barnen upp. Och de kommer till skolan och sen... När de kommer hem så heter de inte längre sina japanska namn, utan det är Peggy och George. Alltså de blir amerikaner ju. Lär sig språket. Några studerar, andra blir legister. Alltså det är hela spektrat. Och de här kvinnorna tittar på sina barn. Pojkarna äter jättemycket och dricker massor med mjölk. Och flickorna, de pratar högt och de håller inte för munnen när de skrattar. Och sen går de med sina långa steg. Alltså de känner inte igen sina barn.
Mm.
Och sen går det då fram till 1941. Och då är det Pearl Harbor.
Ja.
Och då förändras ju livet för den japanska befolkningen på västkusten. Och det börjar med att man pratar om att det finns en lista. Och sen efter det så är det faktiskt en del män som försvinner, bekanta. Sen går det ett rykte om att all japansk befolkning i en by lite söderut har försvunnit. Och sen blir listan en realitet, man blir internerad. Så att då är, alltså jag har sett två olika siffror med 110 000 eller 120 000 utav den japanska befolkningen, eller som kom ifrån Japan, som bodde i USA, de blir internerade. Och då vänder hon på att berätta, för att vi i hela tiden, det är ju de här japanska kvinnorna. Men då blir det den vita befolkningen, för de försvinner ju, och de får snabbt göra sig av med sina, om de har restaurang eller hus, så de som kan säljer. Men en del lämnar ju bara. Och då är det liksom så subtilt beskrivet. Först försvann buskarna runt huset. Sen när morgonen grannarna vaknar så står ytterdörren öppen. Och när de tittar in så är möblerna borta. Och i second hand butiken i kvarteret så säljer man då japanska möbler.
Mm.
Och högsta mode bland västerländska kvinnor, det blir att ha ätpinnar. Jag hör att alltså man satt upp en knut och så satt man ätpinnar. Och det är, nej, hon skriver så bra. Det är som en kör utav röster. Och när hon beskriver de här kvinnorna, den börjar ju så här. På båten var de flesta av oss oskulda. Vi hade långt svart hår och platta breda fötter. Och vi var inte särskilt långa. Några av oss hade inte ätit någonting annat än rissoppa som små. Och hade därför lätt krokiga ben. Och några av oss var 14 år gamla. Och själva fortfarande små flickor. Och så är det så här hela tiden. Det är alltså en kollektiv röst.
Mm.
Mm. Jag tycker väldigt mycket om det. Men jag har haft en bokcirkel.
Ja.
Och där var det två meningar. En del tyckte inte om detta här
med
formatet.
Nej.
Och jag tycker det är alldeles fantastiskt. Hon får ju in så många berättelser. Mm. Och det är så rörande. Här är om deras bröllopsnatt. Alltså hur den här människan som de inte känner. Hur det var att träffa honom och... Ja, det är så fint.
Men har
så.
De inte varandra i alla fall? Eller?
Jo, det har de. Och nu, där finns en passage om en kvinna som tar livet av sig. Hon fyller sin vita bröllopskimono med stenar och går ut i havet. Och så står det, och varje dag så ber vi våra bönor till dig eller något sånt där.
Ja,
så,
ja.
Så det fanns ju ett kollektiv. Mm. Men det inryms ju inte i berättelsen, utan det var, hon plockar ju olika personliga händelser och sätter ihop det.
Mm.
Och hon gör det så bra, för det kunde ha blivit så plattfall.
Mm.
Mm. Men ja, så får.
Mm. Mm. Jag förstår då att andra hälften av dina lösesilkesdamer tyckte mycket om den då.
Ja, det var det. Blev fel. Och det var intressant också. Det är roligt när det blir roligt.
Det blir diskussion. Mm.
För det är inte roligt i en bokcirkel när alla tycker att det är jättebra.
Nej, då blir det helt snabbt tyst.
Det blir snabbt tyst, ja. Mm. Så det är hemskt roligt när det, man har olika meningar.
Mm. Och ofta kan man ju ändra mening under mötets gång.
Man ser saker som inte man har sett tidigare.
Ja, precis. Mm. Det har jag hört många gånger. Mm. Ja, jag tänkte berätta om en bok som heter Som en sten i ett jordskred av Maria Barbal. Den är skriven på katalanska från början, och det är väl inte så många böcker som är översatta från katalanska kanske. Och Maria Barbal, hon lever idag, hon är född 49 tror jag det var. Bor i Barcelona och sådär. När jag läste den här boken, vilket jag gjorde tror jag på en kväll på en gång så att säga.
Mm, det gick i ett svep.
Ja, precis. Så vet jag att jag satt efteråt och tänkte, åh, ska jag aldrig träffa henne mer? Alltså det var lite sådär.
Alltså det är huvudpersonen i boken? Eller?
Ja, just det. Som heter Concha. Den här flickan. Och hon är 13 år tror jag det är när boken börjar. Det är väl runt 1910 kanske.
Mm-hmm.
Och så går det då. Det följer hela hennes liv egentligen med liksom tyngdpunkt. Egentligen då får man säga på 30-talet. Då. Det är ju
alltså
Katalonien, det är ju Spanien. Ja, framförallt är det ju det här med spanska inbördeskriget.
Ja.
För hon som liten flicka, hon växer upp i Pyrenéerna i en liten by. Och är ett av många barn. Och när hon är då 13 så skickas hon iväg till sin moster och morbror i en by som inte ligger så långt bort. Men ändå så är det liksom en dagstur.
Mm.
För att jag föreställer mig liksom att gå där med en åsna och krokiga stigar liksom. Och, ja, så att det blir ju inte så. Alltså hon träffar inte sin familj så många gånger efter det helt enkelt.
Mm.
Och det är ju sorgligt. Och hon tycker det är svårt i början. Och sen så småningom träffar hon då en smedens son. Jaume, eller hur man uttalar det. Och de blir väldigt förälskade. Det är en fin kärlekshistoria så. Men det händer ju svåra saker då under 30-talet. Han engagerar sig för regeringen då, alltså som ju är motsatsen till Franco. Det är ju mer den här socialistiska regeringen då. Och det går inte så väl sen. Men det är liksom ett ganska hårt liv. De är fattiga och sådär. De arbetar mycket, men de har varandra. Så när jag hade läst ut den där så kände jag, ett helt liv har jag läst dem här. Och det liksom bara virvlar runt i huvudet. Jag tyckte den var jättebra, välskriven.
Mm.
Sen läste jag nu här också om då Maria Barbal, att hon är uppvuxen i de här trakterna.
Mm.
Och sen när hon var i samma ålder så fick hon flytta till Barcelona för att fortsätta skolan.
Alltså hur gammal är författarinnan?
Ja, hon är alltså född 49, så hon är, vad blir det, 60? Mellan snart 70. Hennes föräldrar hade ju haft jobbigt. Alltså inte kunnat gå i skola och allt det där. Men hon och hennes bror fick chansen att utbilda sig. Men samtidigt så var hon med på somrarna hos släktingar och som bodde kvar i bergen där. Och liksom levde enligt gamla traditioner. Mm. Men hon beskriver hur allting ändrar sig. Hur landsbygden avfolkas allt försvinner ut det här. Det är så mycket som sägs på det här. Ja, vad är det? 130 sidor eller något sånt där.
Men det är ju det med tunna böcker tycker jag. Det är bra med dem.
Mm.
Man behöver inte ha en roman på 600 Så då ska jag fortsätta precis. Med... Eller du
är ja, klar? Nej, jag känner mig klar med det.
Ja, då fortsätter jag med nästa. Och då så är det Hon som vandrar utav samma Jasbeck. Mm. Och det är därför att vi har månaden spök arabiska.
Mm.
Då så fick jag med mig fel bok hem över påsken. Så att jag hade tänkt ta en annan bok. Men den här är väldigt, väldigt bra. Men författarnamnet sa mig ingenting. Men sen när jag läste det på fliken så har hon gjort, eller så kom det ut en bok 2015 som heter Resa in i tomheten. Och då visste jag vem hon var. För det är då en författare från Syrien som arbetade som journalist och tydligen också som manusförfattare. Och hon är då tvungen att fly i Syrien. Mm. Trots att hon tillhör samma klan som presidenten. Så därför kunde hon kunde vara kvar längre än andra journalister. Men hon är då tvungen att fly. Och då så är hon ändå tillbaka till Syrien. Lite i smyg om jag minns rätt. Och det är den här boken då, Resa in i tomheten. När hon skriver om civilbefolkningen. Hur ja. De lider.
Och det är och den blir ju en faktabok.
Ja, det är det. Och den blir ju väldigt omskriven när jag kom. Så då visste jag vad det jag hade hemma.
Ja, ja.
Men den här skönlitterära, det handlar om en flicka som heter Rima. Och Rima är lite sär, kan man säga. Mamman är orolig över henne när hon är liten. Tar henne till en läkare för att hon är så speciell. Men läkaren säger, och hon blir då... De runt omkring säger att hon är en idiot. Men nej, säger läkaren. Hon är bara speciell. Och det är så att hon går jämt Rima. Hon börjar gå när hon är 9 månader. Och sen går hon. Och det går ju inte att ha en unge som bara vandrar iväg.
Nej.
Så mamma, hon binder henne till sig. Och okay. Hon binder henne vid sängen när hon är hemma. Och sen har hon en liten skattgömma där under. Pappa försvinner. Det finns också en storebror. Och pappan försvinner när hon är 4-årsåldern. Så att... Och mamma måste försörja sig. Så hon jobbar som städerska på en skola. Och en dag så kommer hon loss Rima. Så går hon bara rakt ut. Och kommer ut på gatan. Och så blir det en uppståndelse med människor. Runt omkring henne innan mamma får tag på henne. Och då slutar hon att prata.
Jaha.
Alltså det är något som är lite traumatiskt.
Mm.
Eller rättare sagt som Rima säger. Hon använder inte tungmuskeln.
Nej. Hur gammal är hon då?
Ja, då är hon 4-årsåldern. Men sen lever de tillsammans. Och mamma tar henne till skolan. Men för att binda fast henne så brukar hon göra det i biblioteket. Där får hon vara. För dit kommer inte skolledningen.
Jaha,
så kan gömma,
skolbibliotek.
Ja, just det. Ja. Så hon kan gömma henne där. Ja, det är ett skolbibliotek.
Ja, ja.
Och där lär sig Rima att läsa. Och hon gottar ner sig i böckerna. Och så får hon 2 favoriter. Det är Lille prinsen. Och så är det Alice i underlandet. Mm. Och de är 2 mycket viktiga böcker för henne.
Mm.
Och kommer bli viktiga för henne i framtiden. Och så växer hon upp där. Nu börjar det bli lite oroliga tider. Och det är ju den arabiska våren.
Mm-hmm.
Och hennes bror försvinner om nätterna. Kommer hem, mamma grälar med honom. Och allt det här registrerar ju Rima. Men hon sätter ju aldrig ord på det. Utan det är ju du som läsare som får dra dina slutsatser.
Mm-hmm. Men hon pratar fortfarande inte?
Eller? Nej, det gör inte. Hon reciterar Koranen.
Mm-hmm.
Men hon pratar inte.
Nej.
Och så en dag så ska hon och mamma, de ska öka iväg och hälsa på den här bibliotekarien, skolbibliotekarien. Och då är det en vägspärr som det blir en tumult. Riktigt vad som händer kommer jag inte ihåg, men det blir en tumult. Och Rima blir fri. Och nu är hon i 13-14 års åldern.
Mm.
Och hon gör ju som vanligt, hon går.
Mm.
Och så hör hon soldaterna ropa på henne. Och hon går. Och så hör hon när de börjar skjuta. Och hon går. Och så har hon mamma bakom sig. som försöker springa fatt henne. Och då blir mamma skjuten.
Mm.
Och lägger sig över Rima. Och Rima blir också skadad. Så hon hamnar på ett sjukhus. Och då kommer de här böckerna, Lilla prins och Alice underlandet, till henne. För det är så obehagligt det som händer. Mm. Det är en flicka utan hår som ligger i en säng. Det är så mycket folk på sjukhus som ligger i skavfötes.
Mm.
Och hon hör hur fångarna blir torterade. Som är då avdelningen till. Men så kommer hennes bror och hämtar henne. Och hon flyttar med honom. Han placerar henne hos några vänner. Och där lär hon barnen och om Koranen. Och så visar hon på alla färger. Hon är väldigt så här färgseende. Det är liksom en hel värld av färger. Och hon berättar för barnen och de sitter hos henne.
Så alltså, nej,
det gör hon ju inte. Hon pratar inte, men hon visar barnen. Mm. Och med teckningar.
Mm.
Och de målar. Det, jag sa fel.
Mm.
Fast i mitt huvud pratar hon nog. Fast det gör hon ju inte. Och så en dag så hör hon flygplanen kommer. Och så bombas det stället. Så blir hon flyttad på nytt igen av sin bror. Och bor där en tid. Och så kommer det där färgglada molnet. Och då är det ju giftgas som kommer över dem.
Det är ju väldigt aktuellt.
Och då, ja, det är det. Jag tänkte på det idag när jag läste det.
Mm.
Och sen kommer inte hennes bror tillbaks. Utan då är det broderns kamrat som tar henne till ett hus som har blivit bombad. Och där är hon till slut. Ja, det är väldigt gripande bok. Mm. Väldigt, väldigt bra.
Och den är mitt i samtiden.
Ja, den är ju det. Mm. Och sen samtidigt så hennes värld med Lille prins och Alice i Underlandet. Och hon ser färger. Och hon har så gjort en...
Hon har en inre värld som
jag kan överleva. Och det har jag skrivit på pappa som ligger där hemma. Hon har en rik inre värld.
Mm. Ja.
Det var gripande.
Mm.
Och det är bra, heller ingen tjock bok.
Nej, nej. Men det är bra det där med månadens språk för att bli liksom tvingad
att läsa sånt som man har bara tittat på och tänkt, ah, jag tar det nästa gång.
Ja,
inte idag.
Ja, som den där ryska gillade som jag. Ja, och nästa månad är det ju japansk.
Ja, men det är du som ska.
Ja. Ja, men den nästa bok jag skulle prata om är den här Och du kom inte tillbaka av Marceline Loredan Evans. Det här är en memoar, en sann historia, skriven av en nästan 90-årig kvinna, alltså Marceline Loredan Evans. Hon hamnade i, nu ska vi se, det var i Birkenau. Där hon var 15 år, 1944. Och hennes far, som tog samtidigt, kom till Auschwitz.
Ja, sa du det var?
1944.
Alltså slutet.
Ja, ja, precis. Hon överlevde alla hemskheter. Han kom inte tillbaka. Och du kom inte tillbaka, heter den ju. Och detta är som ett brev till pappan. Pappan var oerhört viktig för henne. Viktigare än mamman. Han var den som liksom hade... visade ömhet och känslor och kärlek mer än vad mamma gjorde. Och det var så att resten av familjen lyckades gömma sig och blev inte tagna då. Den här boken är ju lite ovanlig tycker jag på det viset att det handlar ganska mycket om tiden efter lägret också.
Ja, just det.
Hur var det att komma tillbaka? Alltså detta var ju i Frankrike, södra Frankrike. Hur var det att komma tillbaka då när kriget var slut till sin familj? Mamman, hon tyckte inte att någon riktigt förstod som inte hade varit med. Och hon kände nästan att hennes familj, det var mer de som hon hade träffat i koncentrationslägren. Ja. Snarare än de som klart, fanns där hemma.
De har ju delat en oerhört svår tid.
Ja, precis. Så att hon kom aldrig riktigt nära sin mor igen tycker jag. Och det var ju andra släktingar där hemma. Det var en lillebror som hoppades hela tiden att hennes att pappan skulle komma tillbaka. Och hon kände nästan att ja, det var han som skulle ha kommit tillbaka och jag som skulle ha dött. Och
så. Just.
Ja, men en sak här i boken då är att när de kom till Auschwitz respektive Birkenau så de träffades en gång efter det, för att det var när de var ute på några marscher från, till och från arbete och så plötsligt träffades, alltså var det olika män och kvinnor som träffades där på vägen, och då såg hon sin pappa och de rusade liksom in i varandras armar och kramade om varandra. Och då lyckades hon berätta för honom var hon bodde, liksom vilken barack, vilket nummer. Men innan de soldaterna slog henne sönder och samman. Och vid ett lite senare tillfälle så var det en elektriker som kunde röra sig mellan lägren, för han behövdes på båda ställena. Mm. Som kom med en lapp till Marceline från pappan. Och den innehöll bara några rader, men var lappen blev av vet hon inte. Hon kommer inte ihåg texten mer än början och slutet. Den började med min kära lilla dotter och så avslutades det med pappans namn, Schleume. Och det har ju alltid burit med sig. Hon har alltid funderat på vad var det nu du skrev med pappa.
Just det, ja, som hon är
hon vet ju att det var något som skulle liksom göra henne starkare och så, men det var ju också fint att han kallade henne för min kära lilla dotter. Hon var ju 15 som sagt. Ja, men det är klart att hela tiden så i hennes liv så blir hon ju påmind om denna tiden. Men som sagt, den går framåt till när hon kommer till någon insikt, eller vad man ska säga, att jag ville göra något av mitt liv, men visste inte riktigt vad. Jag ville gå upp i en berättelse som var större än min. Jag ville upptäcka världen, lära mig saker, skratta lite grann. Och delta i de oändliga diskussionerna på bistrona vid Saint-Germain-des-Prés. Det är väl på 60-talet det här någon gång, tänker jag. Alltså det tog sin tid, men sen så kunde hon ändå leva ett ganska bra liv. Hon träffade så småningom... Ja, hon var gift två gånger, men hon träffade så småningom den här som heter Joris Ivens, som var en världsberömd dokumentärfilmare.
Under Holland.
Ja, precis. Jag har sett några filmer på honom för länge, länge sedan. Men, så hon får ändå ett ganska bra liv. Men vad som bland annat får henne att skriva det här är ju att hon märker de här tendenserna i nutiden med antisemitism. Och hon är väldigt orolig.
Bor hon i Holland nu?
Nej, hon bor i Paris. Hon bor i Paris. Ja. Hon. Och hon lever ju som sagt. Hon fyller 90 år. Ja. Och verkar vara en färgstark personlighet. Mm, en väldigt fin bok. Mm. Den finns också att lyssna på Biblio.
Jaha,
den appen. Jag kan förresten säga när det gäller Novelix att alla de Novelix-novellerna finns som e-böcker.
Ja, just det.
Inte e-ljudböcker, men e-böcker som man kan läsa dem. Ja. Texten. Som man kan alltså låna via biblioteket.
Ja. Men man får låna dem i 4 veckor.
Ja.
Så man får tänka på. Man läser dem på 2 timmar.
Ja, precis.
Eller 2 timmar.
Ja, för man får man har en begränsning i hur många man kan låna per månad.
Jag ska fortsätta med en ny bok som kom. Jag tror det kom i alldeles början av året. Det behövande av Helena von Zweigbergk. Och det är Norstedts förlag som ger ut någonting som de kallar kortnoveller. Jag vet i och för sig inte om det har kommit ut... Nej, kortromaner. Om det har kommit ut flera stycken. Jag har inte hunnit. Nej, det står 216. Det måste vara i slutet av förra året. 216.
Ja, just det.
Det är ju ännu längre
sedan. Ja, det är det ju, Eva. Jag läste den. Jag tänkte det var inte precis nyligen. Eller?
Nej, varför har jag fått firmat den...
Ja, det
spelar ingen roll. För det är en bra berättelse.
Ja.
Handlar om 2 kvinnor. Birgitta och Louise. Birgitta är väl född någon gång på 40-talet, 50-talet. Och dottern Louise, hon är någonstans 30. Och Birgitta är då pensionär, nypensionär. Och Louise är 30 plus och har 2 barn. och en make som gör karriär. Och de här två kvinnorna, de är väldigt artiga och trevliga mot varandra. Och Birgitta hjälper Louise emellanåt. Men det är ju något som skaver mellan de här två. Och de, deras funderingar på varandra. Birgitta har två barn, Louise och en son. Och de är rätt så jämngamla, tror jag, de barnen. Där barnens pappa försvinner. Ja, alltså, någonstans de är 7-8 år skulle jag tro. Och så Birgitta har själv fostrat barnen. För det var på den tiden när det fanns inte varannan veckas skilsmässa, utan pappan, han bara försvinner och så dyker upp då och då. Louise är väldigt förtjust i sin pappa och tycker så illa om när Birgitta drar upp det här gamla om att han försvann och att hon själv hade ansvar för barnen. Och Birgitta känner att, herregud, det är ju jag som har haft ansvar för barnen och jag har varit fast vid dem hela tiden. Det är jag som har fostrat dem, det är det jag som har drivit upp dem.
Mm.
Och det där det är då en konflikt mellan de två. För att Louise vill inte höra Birgitta beklaga sig över pappa. Och Birgitta vill att Louise ska förstå hur det var att vara ensam mamma med två barn. Och Louise hon beskriver hur det var när mamman beklagade sig över ungarna inför väninnorna. Och hur hon tycker att hon inte skötte dem så bra heller. Att de fick inte den bästa maten, att hon var lite slarvig. Så nu ska hon med sina två barn bli den perfekta mamman. Och Birgitta ser ju att det klarar hon inte alltid.
Nej.
Så det är ju liksom det här samspelet med de här två kvinnorna. Och det kommer till sin spets när Louise har träffat Tom på stan. Tom var då en man som Birgitta hade ett förhållande med när Louise var en 14-15 år. Och han kom in i deras liv. Birgitta har jobbat som journalist och Tom var fotograf. Och de inledde ett förhållande och han är väl en 10-12 år yngre. Och Louise fäster sig väldigt mycket till den här Tom. Och det ser Birgitta, hon tycker inte riktigt om det. Samtidigt så vill Birgitta ha Tom för sig själv. Hon vill inte, det är liksom hennes liv, det är hennes vrå. Men han måste ju också ingå i familjen eftersom hon är ensam med barn. Ja, det här handlar om det är en vardagsberättelse kan man säga. Det händer inget stort och inget dramatiskt, men alltså, hon är ju så duktig på att sätta fingret på sådana här vardagshändelser. Alltså, det är bara denna, nu kommer jag inte ihåg vad Louise man heter. Men just bara detta när han sitter och fipplar med telefonen. Och så kommer Lisa ut och säger, nu vill jag prata. Och han lyssnar. Nej, han hör vad hon säger, men lyssnar gör han inte så mycket. Mm. Och just att de inte kan
det är svårt att nå fram till
att
varandra.
De har ju det.
Hon är så himla bra på att beskriva sådant, tycker jag, Helena von Zweig.
Och den här är så nedkokt, denna boken. Mm. Den är väldigt koncentrerad. Mm. De berättar ju vårt annat kapitel och det är på 108 sidor.
Mm.
Det är riktigt bra.
Hon har inte skrivit någonting efter det, tror jag.
Nej, det har inte.
Jag tror inte.
Nej. Mm. Det måste ju vara jättesvårt att skriva så här kortfattat och koncentrerat och ändå få liv i berättelsen och det får inte bli platt och man ska bli vara igenkännande. Så det måste vara väldigt svårt. Men jag tyckte det var bra.
Tycker du att det skulle kunna vara en bok för en läsecirkel?
Ja, det tror jag. Och det tänkte jag.
Mm.
Alltså, det är ju så många som känner igen sig och känner igen sina döttrar eller sina mödrar.
Ja.
Eller så har man en väninna som Alltså jag tänkte på det, jag kunde ju haft de här tre böckerna förra gången, för det alla handlar ju om kvinnor och...
Mm. Så just det. Också. Mm. Och det kan man väl säga om mina val också egentligen.
Ja, vi behöver inte ha teman längre.
Ja, jag tycker fortfarande att Norrland var bäst.
Ja, det var det. Vi får hitta att Norrland nästa termin.
Ja, jag vet inte. Det är inte lika kul att ta Götaland.
Ja, men vet du, alltså om man börjar undersöka saken så borde man väl ändå kunna hitta en fin Göteborgsskildring.
Ja. Min sista bok, det är Graham Swifts Mödrarnas söndag. Och den kom 2017, ja, förra året. Och när vi ombad så och tala om vilken vår årets bästa bok var, alltså som vi hade läst, så tyckte jag att det var den här Mödrarnas söndag. Mm. Och jag för mig att du tyckte
samma. Jag röstar på den också. Mm. Ja. Jag är väldigt förtjust i den.
Ja.
Jätteförtjust.
Ja. Och jag frågade några jag träffar här idag, några kollegor, de hade ju inte läst
den. Nej, men vad de har gått miste
om
mycket.
Men de kan snart göra det. Mm. Vill ju. Graham Swift, alltså det var 20 år sedan det kom någonting av honom på svenska. Och jag har inte läst något av honom innan. Det här är ju något, jag tror att det är väldigt annorlunda mot vad han skrivit innan. Mm. Och jag läste här nu att han brukar sätta sig liksom och skriva 5:30 varje morgon. Och det är väl liksom mer transpiration än inspiration för det mesta. Mm. Men just när det gäller den här boken så bara kom den till honom på några minuter.
Men det märks nästan.
Ja.
Ja, för det är som så flur i den.
Ja, ja. Jo, på bara några minuter hade han liksom lagt upp hela upplägget för hur den skulle vara upplagd. Ja. Alltså den...
För där finns inga transportsträckor, och där finns ingenting. Det är en ren och rak berättelse och väldigt vacker.
Den är väldigt vacker. Mm. Jag vet att när jag började läsa den här då, det är ju då kanske ett år sedan. Så liksom blev jag så lycklig liksom över de här första sidorna. Jag tänkte, åh, jag måste visa det här för någon mer måste förstå det här, hur bra det är liksom. Och, fantastisk prosa, tycker jag. Och det, även den här boken, precis som mina två andra val, berättar egentligen om ett helt liv, fast det, han, det är ju utifrån en dag.
Ja. Ett liv en dag.
Ja, just det. Precis. Och det är ju den 30 mars 1924. Och den, då, det är mödrarnas söndag. Det är en sån dag varje år då när tjänstefolket då på godsen i alla fall i England får ledigt och kan åka hem och fira sina mödrar. Och den flickan som det handlar om här, Jane Fairchild, hon är föräldralös. Hon åker ingenstans. Det vill säga hon cyklar, tror jag, till granngodset. För där har hon sin älskare. Och det är sonen i huset. Och han, vad han hette? Jag är på fel papper. Ja, kommer du ihåg vad han hette?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Paul Sheringham.
Aha.
Ja. Mm. Och båda två vet egentligen att det här är sista dagen de får tillsammans. För om några veckor ska han gifta sig. Och hon är ju tjänsteflicka och han är rik godsägarson. Så att det finns inte på kartan att de skulle gifta sig med varandra. Det vet de båda två. Så de gör vad de kan utan den här sista dagen tillsammans. En väldigt vacker dag som skulle kunna vara en junidag egentligen, skriver de.
Sen, dessutom så är det första gången som de kan vara hemma hos honom. För hans familj är borta. Han vet att de är borta. Så hon kan få gå in genom huvudingången.
Ja, och det har hon aldrig gjort. Jag vet inte hur mycket andra kände till det här förhållandet då. Men de försökte ju hålla det hemligt i alla fall. Men det här är... Det är mycket ljus i den på något sätt. vad kände den där
vilket
solen
datum i ljuset? Sa du att det
30 mars. Alltså,
alltså när jag läste den så förlade jag den i början av juni.
Ja precis, det står
någonstans. Det är ganska varmt och det är solen skiner och fåglarna kvittrar.
Ja precis.
Och det är den här stilla söndagslugnet finns där.
Han lyckas liksom få fram det.
Ja.
Och det är ju så också att även när han tvingas åka iväg då till sin fästmö, köra iväg, så har hon möjlighet att vara kvar i huset ensam i det här stora godset. Och hon går omkring där, jag förmår till och med att hon går omkring naken.
Ja, hon är helt mycket.
Ja, och går och tittar i biblioteket och allting. Och liksom alla, den känslan hon får när hon går omkring där, det liksom, det påverkar henne för hela livet. Liksom, ja.
Och det beskriver han också så bra när hon går omkring i alla rummen och man ser henne framför sig och traskar omkring i huset.
Ja, verkligen. Men det blir liksom en livsavgörande bok, eller dag
ja.
för de här två verkligen. Jag ska väl inte berätta mer, men jag kan säga också att du och jag uppfattade
en händelse,
en mycket viktig händelse när det gäller Paul Sheringham på olika sätt.
Ja. Så man kan, alltså jag reflekterar inte över det som du tänkte på.
Nej. Jag kan ju säga som så att vi kan inte berätta mer för då berättar man för mycket om boken tycker jag. Men det
är en bra liten cliffhanger.
Det kan räcka så ja. Ja just det. Och jag läser ju allt möjligt verkligen och kan också läsa böcker som inte väldigt välskrivna, bara de är spännande och sådär kanske. Men alla de här tre böckerna är väldigt fint skrivna, det är vackert språk och nog, ja det ger något extra ändå tycker jag.
Ja, hör du. Då var vi klara för denna gången tror jag. Eller? Det var väl sista boken. Ja, det är vi.
Ja.
Då så säger jag tack och hej för denna gång.
Ja, det kan jag också. Ja.
Och vi hörs om cirka en månad.
Ja.